Hej och välkomna till den nya podcasten Snacksalig som görs av mig, Stefan Sjöqvist.
Och mig, Anders Nissen.
Och vi pratar om livsfrågor, vi pratar om kristendom, vi pratar om Bibeln. Och just nu så har vi ifrån det första avsnittet pratat om barnet, dopet och tron. Och den grundläggande frågeställningen vi hade från början, den var, vilken då, Anders?
Varför döper inte alla kristna sina barn?
Precis, varför döper inte alla kristna sina barn? Och vi har varit ganska mycket inne på de här invändningarna som människor har till barndopet. Och vi fortsätter väl där, kan man säga. Och som sagt var, hör gärna av er med feedback till våran podcast och frågor på våran e-mailadress martin77luther@yahoo.se.
Vi pratade ju förra gången om tron som någonting Gud skapar. Att tron är Guds gåva. Och att det hänger ihop med dopet av barnen. Att även om barnen själva inte kan ta sig i tron, så kan de ändå tro eftersom det är Gud som skänker tron. Och så är det med oss vuxna också. Vi kan inte heller ta oss tron, utan det är Gud som skänker tron. Och vi var inne då på att när apostlarna predikar så säger de aldrig, nu fatta ett beslut nu. Utan de predikar om Kristus och sen uppmanar de människor att tro. Men då kan man ju fråga sig, om de ger sådana här uppmaningar att tro, betyder inte det att människan ändå kan ta sig i tro? Och då behöver vi ju se alla uppmaningar vi behöver sätta in dem i en teologisk helhet. Vi har ju uppmaningar att hålla lagen till exempel. Betyder de uppmaningarna att vi kan hålla lagen? Ja, Paulus skriver ju så här. Att ingen människa förklaras rättfärdig inför honom, inför Gud, genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Romarbrevet 3:20. Så när lagen uppmanar oss att göra saker, så betyder ju inte det alltid att vi kan göra det. Utan syftet är ibland att visa att vi inte kan göra det vi borde göra. Och när apostlarna uppmanar människor att tro, så är det ett lite annat syfte. Det är att visa att det här är till för dig. Kristus har dött för dig. Tro det. Men det betyder inte att människor kan skapa tron i sig själva. Utan när de förstår att det här är till för mig, så verkar Guds ande i dem. Det ser vi i andra bibelställen. Att människan inte kan komma till Kristus utan Guds ande. Jesus säger det. Ingen kan komma till mig om inte fadern drar. Och lite senare i samma kapitel, i Johannes kapitel 6, som vi citerade förra gången. Det är anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. Det är alltså Guds ande som ger oss liv och inte vi själva. Och så förklarar Jesus, de ord jag har talat till er är ande och liv. Så att genom ordet verkar Guds ande och det är inte människan som tar sig i tron. Men det vi får höra, Kristus har dött för dig, tro detta, så förstår vi, det gäller mig också. Och genom det verkar Guds ande.
Men är inte nyckeln till det här lite grann också vem som uppmanar och vad man uppmanar till? Det är ju intressant det där när man säger de här, som du nämnde, lagens uppmaningar. Alltså, håll alla buden. Håll fast vid lagens bok så att du gör därefter. Betyder att finns någon människa på jorden som kan hålla fast vid alla lagens bud så att alla ordens, lagens ord så att man gör det efter? Nej. Men när vi hör de orden, håll fast i lagen, och så försöker vi, så märker vi att det går ju inte. Det är precis som man säger till en lam. Ställ dig upp och gå. Om han tror att han kan gå och så försöker han, så upptäcker den att det inte kan gå. Så att det är liksom lagens ord krossar ju en människa egentligen. Det är ganska taskigt att säga, så kan man ju tycka och säga till en lam person. Men om du säger till en människa som inte kan göra en sak, gör det där. Ja, men då inser jag att jag kan inte göra det. Men sen finns det någonting som kallas för gudomligt imperativ. Det finns ju skaparord också. När Gud säger en sak, då är det så att när Gud uppmanar till någonting, då förväntas det inte att den som hör orden, eller det är den som orden riktade, att den personen ger en respons, utan Guds uppmaningar är ju skaparord.
Vissa av dem är ju det.
Ja, jag har inte alla, men ja, precis, bra förtydligande, vissa av dem. Men det finns gudomliga skaparord.
Mm. Mm.
Och det har vi i första Mosebok. Var det ljus?
Mm.
Och när Gud sa det, var det ljus? Då är det liksom inte så att ljuset stod, satt där och väntade på att svara på Guds tilltal, utan då skapade Gud genom sitt ord. Det är Guds skapade ord. Han sa det och det vart, han befallde och det stod där, står det i skriften. Det är Guds skapade ord. Så när Gud uppmanar genom evangelium, då är det ett Guds skapade ord också. Så att även om en människa inte kan tro av sig själv, så kan Gud skapa tro genom sin uppmaning. Och det är intressant, för att en del kommer ju in på det här ibland. Vi tar Johannes evangeliet till exempel. Där säger ju Jesus, kom till mig. Kom till mig. Betyder att vi kan komma till honom. Att vi kan ta ett viljebeslut. Nu ska jag komma till Jesus. Nej, vad står det? Johannes 6:44. Ingen kan komma till mig om inte fadern drager honom. Ska jag kolla nu så att jag har citerat exakt. Det är så att det är vissa bibelord, de sitter någonstans där i minnet, men sen när man ska citera dem så kan det bli. Ja, det står så här. Johannes 6:44. Ingen kan komma till mig. Så om du påstår att du kan komma till Jesus, så har du fel. För Jesus säger, ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Så för att komma till Jesus så måste fadern dra. Och det är det som gör att den tron är att komma till Jesus. Den tron måste skapas av Gud. Och det står ju så tydligt, tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så. Mm. Men jag tror att vi ska ha väl, vad tror du Anders? Ska vi ägna ett särskilt avsnitt åt de här frågeställningarna?
Det får vi nog anledning att göra.
Mm. Och vi brukar tala om synergism och monergism och ska använda fina ord. Men det här är ett särskilt ämne som vi kanske ska ägna ett särskilt avsnitt åt. Som sagt, ja. Uppmaning till att tro, ja.
Vi kan ju anknyta till just det vi har varit inne på, att Gud verkar ju tron genom nådemedlen, som vi brukar säga.
Jag tänkte bara foga till ytterligare ett exempel innan vi lämnar det här.
Yes.
Apropå skaparord, då kanske någon ställer frågan, vad då skaparord? Finns det, använder Jesus någonsin skaparord på det här sättet? Vad skulle du säga, Anders? Använder Jesus uppmaningar som var skaparord?
Vi har ju flera exempel på det. Vi har ju den lame mannen och Jesus säger, ta din bädd och gå. Om jag säger det till någon så är det taskigt. När Jesus säger det så ger han ju kraft. Att han gör mannen frisk genom de orden.
Mm.
Eller han säger åt Lazarus att han ska komma ut. Och så kommer Lazarus ut.
Och Lazarus är ju död.
Han är död innan det.
Precis.
Och han kan ju inte göra något själv åt den saken, utan det är Jesus som kan.
Och, precis. Och det är ju Jesu ord som får honom att komma ut. Lazarus kom ut. Och när Gud genom evangelium säger tro på Kristus, då kan de orden, tro på Kristus, då kan de orden skapa tro. Eller om Gud säger omvänd er. Om det är Guds som evangeliska imperativ, så kan de orden skapa tro.
Paulus uttrycker sig ju på det sättet i Andra Korinthierbrevet 4. Gud som sa det, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Så han jämför ju skapelsen av ljuset med hur Gud upplyst våra hjärtan och gett oss tro.
Ja, det var inte, det var jättebra. För då får du en direkt koppling till skapelseberättelsen och omvändelsen. Och då ser vi att det gudomliga imperativet, det skapade ordet, finns även med i omvändelsen. Så, Så det skulle vi säga då att när vi döper ett barn i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, då använder vi ju den befallning som Kristus har gett oss. Vi använder ju hans ord. Och när vi använder hans ord, då blir de ett skaparord. Ett skaparord som skapar tro i barnets hjärta. Ja, du kom in på nådemedlen. Fortsätt gärna där.
Vi var ju inne på det tidigare, att Gud använder dopet och Gud använder ordet. Gud använder nattvarden och avlösningen för att skapa och styrka vår tro. Att det är samma evangelium men i olika former. Och vi kallar ju det med ett ord för nådemedlen då. Att Gud överräcker sin nåd. Alltså Gud försäkrar oss om att vi har syndernas förlåtelse på många olika sätt för att vi ska tro det.
Ja, men precis. Och så att, men ordet nådemedel står ju inte i Bibeln, men det är väl ett praktiskt ord att använda. För det samlar ju de verktyg som Gud använder. Vi sa ju det i något avsnitt här att det är Gud som frälsar, men Gud använder verktyg. Gud använder medel för att överräcka de medlen till människan, och tron är ju den hand som tar emot det som Guds medel, Guds verktyg överräcker. Så, om vi skulle räkna upp nådemedlen, vad sa vi nu Anders? Det är ordet, det är ett nådemedel för ordet skapar tro.
Och redan ordet har vi i olika former. Vi läser skriften och vi hör predikan. Och så har vi dopet. Och nattvarden som är väldigt påtagligt för dig utgiven, för dig utgjutet, till syndernas förlåtelse. Det är väldigt tydligt att Kristi verk gäller mig. Och likaså avlösningen. Man bekänner specifikt sin synd och får höra att just den synden är förlåten.
Precis. Och där har vi ett löfte också när det gäller avlösningen. Johannes 20 och 23. Jesus säger, den ni förlåter, han är förlåten. Så.
Då ska vi tro det.
Ja, precis. Så det var ju, vi nämnde ju Naaman i förra avsnittet där. Finns det ett löfte om syndernas förlåtelse? Det är ju så vi definierar nådemedel också. Det finns ett löfte om syndernas förlåtelse. Nådemedlen är ett sätt som Gud använder för att överräcka sin nåd till människor. Så. Och han använder ju ibland synliga, han använder ibland osynliga medel. Ordet kan man inte se. Man kan höra det, men man kan inte se det. Men sen använder också synliga redskap. Och i dopet har vi vatten. Det är ju liksom en bärare av den nya födelsen tillsammans med ordet. Och i nattvarden har man ju bröd och vin. Och bröd och vin blir ju bärare av Kristi kropp och blod. Alltså Kristi sanna kropp och blod. Under bröd och vin, som vi säger. I med och under bröd och vin. Till syndernas förlåtelse. Så. Ja, till syndernas förlåtelse, så pratar vi om barnen här. Och då tänker ju kanske många lyssnare så här, ja men, vad säger ni nu? Syndernas förlåtelse och barn? Barn har väl inga har väl inte gjort några. Är det spädbarn som är nyfött, som är en vecka gammalt, har väl inga synder att bekänna? Vad skulle du svara på den frågan? Det påståendet, Anders.
Här har vi frågan, hur djupt går synden egentligen?
Mm.
När jag ser på mig själv idag så är det ju tydligt att jag är inte som jag borde vara. Men när blev det så egentligen? Jag är egentligen född sån. Från början så har synden funnits i mig, även om den inte tagit sig tydliga uttryck förrän jag kunde ge sådana uttryck. Men det som har hindrat det har ju varit min förmåga överhuvudtaget. Att när jag inte kan tala så kan jag inte ljuga, och när jag inte kan röra mig så mycket så hindrar det min förmåga att synda. Men den här egoismen föds vi ju med.
Men det är intressant, för många pratar om synder som handlingar. Du stjäl, du ljuger, du pratar illa, det är synd.
Mm, mm.
Men nu pratar du om synden som en viljeinriktning.
Just det. Mm. Och den finns ju, man kan väl beskriva det mer som att den finns som ett frö i början som växer tillsammans med hela människan. Allt finns liksom i fröform, förnuftet och allting. Och nu tappar jag tror.
Jo, men jag tänker så här. Alltså, väldigt enkelt. Du pratar om den, om syndanaturen.
Mm, mm.
Och du pratar om den onda begärelsen. Och då kanske man ställer sig frågan, ja men vad säger Guds lag om syndanaturen? Är det förbjudet att vara syndig? Är det synd att vara syndig? Är det synd att vara en syndare? Ja, är svaret egentligen. För synd är inte bara, som vi nämnde, handlingen. Det är också viljan till handling. Läs igenom Bergspredikan om ni tvivlar på vad jag säger. Bergspredikan går ju till botten med det. Matteus 5. Tror du inte att den onda begärelsen är synd? Läs Matteus 5, Jesu bergspredikan. Där tar han upp det. Att äktenskapsbrott, det är inte bara att hoppa i säng med sin nästas hustru. Jesus säger, om du ser på en kvinna med begärelse. Alltså om du har, om du liksom i din tanke har en ond begärelse, så är det synd. Och han säger, han pratar till och med om att döda. Om du blir vred på din broder. Alltså vreden, den sitter ju inte i handlingen. Den sitter inte i munnen. Den sitter inte i handen. Men behöver inte göra det i alla fall. Den sitter i hjärtat. Den onda begärelsen. Du ska inte ha begär. Säger Guds bud. Du ska inte ha begär. Det är ju någonting som, det är ju en, liksom en drift i hjärtat till det som är ont. Alltså jag vill det som är ont. Och det är i sig synd. Utan att någon, så att säga, ordens eller handlingens att handlingen har utförts. Ond begärelse sitter i hjärtat. Vi tittar på Romarbrevet 7:7 till exempel. Apropå det här, det finns människor som säger att synd, det är bara faktiska handlingar. Där citerar ju Paulus ett halvt budord när han ska bevisa att den onda begärelsen är synd. Romarbrevet 7:7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna, vadå? Jo, synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt. Och så kommer det citatet. Du ska inte ha begär. Och begäret, det är ju en drift, en böjelse mot det onda. Mm. Du ska inte ha begär. Det. Så det i sig är synd, förklarar aposteln.
Och det är ju något som vi egentligen anser också i vardagen. Alltså om man möter en människa som kanske till det yttre gör gott mot en, men som i sitt hjärta tycker illa om en, så tycker man ju inte att det är särskilt trevligt egentligen. Så att vi förstår det egentligen, även utan att se det i Guds ord, att hjärtats inställning är ju väldigt viktig.
Vi har ju ett begrepp i skriften för den här syndiga naturen som vi pratar om just nu. Det finns ett begrepp som förekommer på många, många ställen i breven och även i evangelierna, och det är ju det som kallas för köttet.
Just det.
Mm. Och köttet är inte bara, det är inte sånt där som vi har på vår kropp eller i kylskåpet i den här andliga bemärkelsen, utan köttet är den syndiga naturen. Det är begreppet för köttet. Det står att anden ligger i strid med köttet. Då är det inte att anden ligger i strid med kroppen, utan att anden ligger i strid med vår syndiga natur, vår drift, vår benägenhet till det onda, vår lust att vilja synda. Det är köttet. Och då förklarar Jesus i Johannes kapitel 3, vers 6. Det som är fött av köttet är kött. Så jag ställer frågan, vad är du född av? Jo, du är född av köttet. Ja, men då är du kött du också. Så den synda naturen, den får vi från en annan synda natur, nämligen våran moders synda natur. Det som är fött av köttet är kött. Och det är därför som psalmisten David säger i psalm 51. Jag ska citera den så det blir mer precis. Psalm 51, vers 7. Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. Så synden finns med från början. Och det är det vi kallar för arvsynden. Finns det fler bibelställen du skulle vilja ta upp i det sammanhanget, Anders?
Jag tänker också på det profeten Jeremia skriver. Alltså, om man tänker, kan jag göra mig av med den här synden jag har i hjärtat? Och Jeremia skriver i det 17 kapitlet, i vers 9. Bedrägligare än allt annat i hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Och det märker man när man kämpar mot synden, att hur man än gör så finns den kvar där. Hjärtat är bedrägligt. Det vill inte riktigt lita på Gud och tro hans löften. Mm. Eller följa hans lag.
Och det är ju därför också som man inte kan säga. Man kan inte säga att en människa uppmanar och tro att en människa av sina egna krafter ska tro. Därför att människan är född i synd och människan vill inte tro Guds ord och löfte. Och det är där vi skulle kunna fördjupa oss ytterligare. Men vi kommer som sagt vara kanske ägna ett särskilt avsnitt åt den här frågan om människans oförmåga att tro. Men den människa som ännu inte är omvänd kallas ju för andligt död. Men du sa där att köttet finns kvar och sådär. Det gör det ju givetvis. Men det som sker genom dopet är att människan blir född på nytt. Och då får man ju ett nytt hjärta. Kan du berätta lite grann om den nya födelsen, vad den innebär för en kristen?
Ja, när vi har fötts på nytt så har vi både en gammal och en ny människa. Så det finns en vilja att tro på Gud och en glädje i Guds lag. parallellt med den gamla människan som står emot allt som Gud säger. Så det blir ju en kamp inuti den kristne då.
Ja, precis, en kamp mellan anden och köttet. De ligger i strid med varandra, säger aposteln.
Ja, precis. Och när man ser den kampen så ska man inte tänka att jag kan inte vara kristen som ser så dåliga frukter i mitt liv. Utan att den kampen finns är ju ett tecken på att det nya livet finns.
Mm.
Utan det nya livet så blir det ingen kamp. Då är det bara en gamla människa.
Mm. Och det är det som skiljer en kristen från en icke-kristen. En icke-kristen har inte den kampen. Eftersom det finns ingen ny vilja att förtrösta på Guds ord och löften. Det finns ingen ny vilja att lyda Guds lag. Alltså av kärlek till Gud. Av tacksamhet till Gud. Utan det, man lyder Guds lag knappt alls, kan man säga. Men om man försöker lyda Guds lag så gör man det av fruktan. Av rädsla. Och inte av glädje och tacksamhet. Därför att den människan är inte född på nytt.
Sen finns det ju icke-kristna som, det är ju tragiskt när man ser det, som är väldigt blinda för sin egen synd och som tror att de följt ut, följer Guds lag. Men när man har fötts på nytt och fått Guds ande så ser man tydligare hur mycket skräp som finns inuti en.
Mm.
Så att det blir en väldig paradox det här, att det finns mer kärlek och Guds fruktan. Eller det finns ju inte alls sann Guds fruktan i den icke-troendes hjärta. Men hos den kristne finns det, men samtidigt så ser man ofta mer brist när man kommer till tro, för att den heliga ande är där och både ger en god vilja och uppenbarar synden samtidigt.
Mm. Och av det här så ser vi ju att eftersom människan är född i synd, eftersom människan har en syndig natur, så behöver människan födas på nytt. Hon behöver få ett nytt sinne och hon behöver byta ut stenhjärtat mot ett hjärta av kött, som det står i Hesekiel och Jeremia. För att se Guds rike, som Jesus säger. Ingen kan komma in i Guds rike om man inte blir född av vatten och ande. Och eftersom vi är födda med det, så gäller ju inte det här behovet bara vuxna, utan det gäller ju också barn. Även ett barn är född med en syndig natur och behöver därför födas på nytt genom Guds ande.
Ja, när är vi födda av köttet? Det är den naturliga födelsen.
Mm. Ja, precis.
Så det gäller precis från födelsen.
Mm. Mm. Ja. Precis. Och då kommer vi in på egentligen vad dopet är. Och då vi har ju angett en sak här, att dopet innebär en ny födelse. Men vi kanske ska komma in på de här missuppfattningarna kring dopet också. Så man hör människor, när man hör människor beskriva dopet i framförallt baptistiska kretsar, i kretsar som förespråkar enbart det man kallar för troende dopet då. Hur har du hört någonting om hur de brukar beskriva dopet?
Man brukar säga att dopet står för, man uttrycker att man vill följa Jesus. Att man vill lämna det gamla livet bakom sig och leva det nya livet. Så att det blir en form av symbolhandling ofta.
Ja, precis. Man säger att jag ska döpas för att dopet kännetecknar att jag lämnar det gamla bakom mig. Jag ska döpas för att jag ska bekänna mig till att jag har redan dött ifrån synden och jag har uppstått med Kristus. Och därför ska jag, som en bekräftelse på min omvändelse, så ska jag ta dopet, som man säger. Jag ska taga dopet. Och det är intressant att man säger taga dopet, för att dopet beskrivs aldrig i aktivum i skriften, utan alltid i passivum. Att man blir döpt, så att man tar dopet. Ja. Men det är ju ett sätt att beskriva det ifrån, som är en missuppfattning. Man säger också att dopet är en lydnadshandling. Jag ska döpas för att jag måste lyda Jesu befallning. Jesus har befallt mig att döpas och därför vill jag göra som han har befallt mig. Det är också ett sätt att beskriva dopet.
Och där måste man säga, har man den synen på dopet så är det ju på sätt och vis sunt om man samtidigt inte tror att dopet frälser. För annars skulle man ju tro att vi blir frälsta genom en lydnadshandling mot Kristus. Mm. Istället för att vi blir frälsta på grund av Kristi verk som vi tar emot genom tron.
Ja, men precis. Och då, för skillnaden mellan vår syn på dopet och den här troende dopssynen, det är ju att dopet är inte vad vi gör för Gud, utan det är vad Gud gör med oss.
Ja, som vi läste tidigare, i tidigare avsnitt, att dopet är ju inte bara vatten, utan det är Guds ord som är verksamt i dopet. Så det är Gud som talar till oss egentligen.
Mm.
Och någon har sagt att Gud sätter sitt namn på oss i dopet. Vi hör ju den treenige Gudens namn uttalas över oss.
Mm.
Och vad sätter man sitt namn på? Ja, det är ju det man äger. Det man gör anspråk på.
Mm.
Så Gud säger att du är min. Kristus har köpt dig.
Mm.
Och tror vi på det, då är vi Guds barn. Det bedrar oss inte.
Ja. Och så säger vissa också, dopet innebär att jag ska följa Jesus i dopets grav. Jag ska följa Jesus i dopets grav. Jag ska döpas för att det är en efterföljelse. Jesus döptes och därför vill jag också döpas. Ja. Det intressanta med de här olika förklaringarna till dopet. Dopet som en bekännelsehandling, dopet som en lydnadshandling, dopet som en efterföljelse, dopet som en symbol. Att alla de här läggs fram med stor självsäkerhet i vissa kretsar. Men och så börjar man kolla läsa vad Bibeln säger om dopet. Så finns ju inte de här förklaringarna ingenstans i Bibeln. Det är bara rent påhitt. Alltihopa. Det finns ingenstans där det står att dopet är liksom att man ska följa Jesus i dopets grav.
Det är ju ett ord som används annars. Dopgraven.
Ja, precis.
Som inte finns i skriften heller.
Precis. Och man får ju använda begrepp som inte finns i skriften. Men klart, om man gör det till liksom en lärofråga att du ska uttrycka det på det här sättet. Och det är det du faktiskt gör. Och så finns det inget bibelstöd för det. Då kommer man ju utanför Bibeln. Och det, jag kan säga att för min personliga del, när jag började förstå det här med dopet. Då var det egentligen så att jag hade fått så många påståenden om dopet, att dopet är en lydnadshandling, dopet är en bekännelsehandling, dopet är ett sätt att visa för världen att du har blivit en kristen. Och sen när jag började läsa Bibeln och slog upp alla ställen som handlade om dopet, så började jag upptäcka att jag hittar ju inte de här sakerna de säger att dopet är. De finns ju inte. Men i gengäld så såg jag att Bibeln lärde en hel massa andra saker om dopet. Och att vi skulle kunna komma in på det lite grann nu. Vad är då dopet egentligen för någonting? Vad skulle du säga, Anders? Vad säger Bibeln att dopet är?
Vi ser ju framförallt på många ställen vad dopet gör med oss. Att det förenar oss med Kristus, Romarbrevet 6.
Ja, precis. Att med dopet så begraver man den gamla människan och man uppstår med Kristus.
Ja, det är ju precis.
Det står inte att man symboliserar att man begraver den gamla människan. Man symboliserar att man uppstår med Kristus. Det står att man begraver den gamla människan med Kristus. Den gamla människan, alltså köttet, den lägger man under Den får följa med ner i Jesu grav och så uppstår man med Kristus. Så det är någonting som, det är inte bara en symbol, det är verkligt i Romarbrevet 6.
Det är väldigt tydligt att det är någonting som händer där.
Mm.
Precis. Och liknande i Kolosserbrevet 2. Att i dopet så avkläds vi den gamla människan.
Mm.
Och vi blir omskurna i dopet. I hjärtats omskärelse då.
Mm.
Och här blir det också underligt när man vill se en symbolik i det hela. Då brukar man ofta tala just om döda uppståndelse. Men det finns ju annat som dopet gör. Just att dopet omskär oss. Det symboliserar man ju aldrig i
någon yttre handling.
Nej, precis. Så att det blir väldigt selektivt i vilket fall.
Mm.
Men när vi ser istället att det här är något som dopet gör med oss, då behöver vi ju inte symbolisera det med dop.
Han det är någonting verkligt. Det är någonting som sker.
Precis, och det är ordet som verkar.
Mm.
Det är inte vattnet som verkar. Men vattnet ska vara där.
Och sen har vi Galaterbrevet 3:27.
Vi ikläds Kristus i dopet. Mm. Mm.
Genom dopet så blir vi iklädda Kristi rättfärdighet. Så vi får del av Kristi rättfärdighet. Vi förenas med Kristus i Romarbrevet 16. Men som ikläds vid Kristus, det är också en som dopet beskrivs då. Galaterbrevet 3:27. Och Petrusbrev har vi pratat om också. Vi pratade om det i något tidigare avsnitt där genom dopet.
Där har vi en fråga kring översättningen som vi kanske får komma tillbaka till senare på det.
Men vi bara tar upp den här delen i Petrusbrevet där det står att vi blir frälsta genom dopet. Så dopet innebär att vi blir frälsta också. Räddade genom dopet. Precis som Noa blev räddade genom syndaflodens vatten. Vattnet sköljde bort den syndiga världen och på samma sätt så sköljer dopets vatten bort vår synd. Och vi blir räddade genom vattnet.
Och samtidigt är det arken som är i vattnet som frälser och på liknande sätt är det ordet som är i vattnet i dopet som uppväcker tron i våra hjärtan.
Mm. Vi kan ju läsa den. 1 Petrus 3, 20 och 21. Under Noas dagar, medan arken byggdes, i den blev några få, 8 personer frälsta genom vatten. Frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Så dopet frälser.
Och det hänger ju tydligt ihop med det andra vi har läst om hur vi renas i dopet i Efesierbrevet 5. Och dopet förenar med Kristus, det ikläder oss Kristus.
Och det kanske kan vara bra att ta upp i Efesierbrevet 5. Det är också en innebörd i dopet. Om vi slår upp Efesierbrevet 5, vers 25. Vers 25 och 26. Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den sedan han renat den genom vattens bad i kraft av ordet. Här är också en ganska kraftig vittnesbörd om barndopet. För man kan ställa sig frågan, hör barnen till församlingen? Hör de inte till församlingen som är bruden som Kristus ska hämta på den yttersta dagen? Det är församlingen, bruden som Kristus ska hämta på den yttersta dagen. Då kommer ju inte barnen bli hämtade. Men om barnen hör till församlingen, till bruden, då gäller ju de här orden. Kristus har älskat församlingen. Och hur har han renat församlingen? Och han har renat församlingen som består av barn och vuxna genom vattnets bad i kraft av ordet. Mm. Ja, då har vi talat lite grann om dopets innebörd. Är det fler texter vi skulle kunna ta upp om dopets innebörd, eller ska vi vara nöjda där?
Vi kan nog vara nöjda där. Vi har ju varit inne på Matteus 28 också, att genom dopet så görs människor till lärjungar.
Just det. Ja, genom dopet och lärandet.
Och lärandet, ja. Mm. Precis. Och det har vi också sett på andra ställen, att dopet föder på nytt och ordet föder på nytt. Så att det, de konkurrerar inte, utan vi behöver få tron och vi behöver få tron styrkt. Mm. Så att Gud har flera medel.
Ja, precis. Ja, jättebra, då har vi klarat ut flera saker här när det gäller dopets innebörd. Och även tagit upp de alternativa tolkningarna där som finns. Vi har tagit upp arvsynden i det här avsnittet och vi har tagit upp nådemedlen. Vi har också varit inne på det här med tron. Yes. Alltså bara för att klara ut det där. Vad tro är. Vad tron är någonting som Gud skapar. Så. Mm. Men då tycker jag att vi får tacka för oss för den här gången ifrån våran podcast som heter Snack salig. Och du är välkommen tillbaka att lyssna på nästa avsnitt och vi fortsätter att tala om barnen, dopet och tron. Har du frågor kring någonting vi har sagt i vår podcast eller frågor om någonting annat? Har du någon fråga som du vill att vi ska ta upp i det här programmet? Någonting som du funderar på, det här skulle jag vilja ta upp. Så skriv gärna till oss och berätta vad du funderar på så ska vi se om vi inte kan ta upp en del av er lyssnares frågeställningar. Det kan vara kring vad som helst som handlar om andlighet och kristen tro. Men som jag sa i tidigare avsnitt, ha tålamod. För att om du har en frågeställning och vi inte tar upp det i precis nästa avsnitt, så kan det dröja. För vi försöker ha lite framförhållning, så vi ligger väl ett par avsnitt i framkant för att vi ska få en kontinuitet i lyssnandet på den här podcasten. Så fortsätt att lyssna så hörs vi. Tack så mycket, säger jag.
Tack ska ni ha. Kom ihåg era dop, att Kristi verk gäller er.
Ja, kom ihåg era dop. Det är ju en jätteviktig uppmaning. Tänk på era dop. Tänk på att du är döpt. Det var ju det som Luther sa. Det var hans stora tröst. Jag är döpt.
Amen.